fortsätta att gå igenom boken Fiqh al-Asma' al-Husna, förståelsen utav Allah och dess vackraste namn, skrivet av Sheikh Abdurrazzaq al-Badr. Och igår hade vi en lektion där vi talade om flera av Allah och dess vackraste namn. Vi talade om de två namnen, Al-Kabir al-Azim. Och så att dessa två namnen tyder, går tillbaka på, till två stycken saker. Vem så kommer ihåg de här två sakerna som det går tillbaka till? Al-Kabir al-Azim. Alltså. Allahs storhet är hans attribut och att han är, har de största och mäktigaste och mest perfekta av alla attribut, som hans perfekta styrka och omfattande kunskap och så vidare. Då är den andra saken, sa vi det? Det där kommer senare. Det är att det andra är att man, Allah är den enda som förtjänar att upphöjas, och att han, han upphöjer honom med sina hjärtan och med sina tungor och med sina kroppsdelar genom att man säger Allahu Akbar och man höjer upp honom. Då är vi pratar om namnen Al-Qawi Al-Matin. Vad betyder Al-Qawi? Mustafa?
Den
starka namn. Och vad är betydelsen? Hur ska man förstå detta namn?
Vad det ska leda till? Eller
vad innebär namn? Att Allah ger seger till muslimerna och att hans beordring inte går att motsätta. Och att han upphöjer den han vill och sänker ner den han vill och förnedrar den han vill och upphöjer den han vill och så vidare. Och andra saker är att Allah ger seger till profeterna och de troende. Någonting mer. Att Allah ger den som förstör förtryckande och hämnas på brottslingarna med olika straff. Allah ger nämner efter att han berättat att han ger seger till de troende och förstör de förtryckande att han nämner just sitt namn Al-Qawi. Taib. Vad betyder la hawla wa la quwwata illa billah? Naam, asallallahu.
Det finns ingen seger förutom
Allah. Det finns, man kan inte förändra situation till en annan och man kan inte få styrka förutom med Allahs hjälp. Naam. Tayyib, namnen Ash-Shahid Ar-Raqib. Vad betyder de? Vad liknande betydelse? Båda de två namnen. Alistair. Allah är den som övervakar och bevakar allting. Genom att han hör allt, ser allt och vet allt. Och vad är det för sorts dyrkan man ska ha kopplat till dessa två namn? Namn? Eller muraqaba. Och vad betyder muraqaba? Att man alltid är medveten om ens handlingar. Att man är medveten om att Allah alltså bevakar när man gör sina handlingar. Vilket gör att man perfekterar dem. Man har ihsan i det man gör. Vi pratar om fyra namnen. Muhimin, al-Muhit, al-Muqit och al-Wasi. Och alla de här namnen tyder på att Allah alltså omfattar allting med sin kunskap och makt och styrka. Sista två namnen som jag pratade om var al-Hafid och al-Hafid. Och de tyder på Allah alltså dels attribut al-Hifd. Och al-Hifd går tillbaka till två stycken saker. Namn. Att allting skrivs ner och Allah alltså det inte glömmer någonting utav ens handlingar och ens avsikter och vad man har sagt. Och den andra saken? Det var det första, precis. Och den andra? Att Allah bevarar hela skapelsen, han bevarar himlen och jorden. Och bland de sakerna att han bevarar sina tjänare, och det delas upp i två stycken kategorier. Dels det generella bevarandet och dels det specifika för de troende tjänarna. Då är vi börjar med dagens lektioner. Bismillahirrahmanirrahim. Fortsätter med att förklara de vackraste namnen som har kommit i Koranen och Sunnan, som Allah subhanahu wa ta'ala är beskriven med. Första två namnen som jag tänkte tala om är namnen Al-Wali och Al-Mawla. Al-Wali och Al-Mawla. Som man ungefär skulle kunna översätta som beskyddare, eller den som försvarar, eller den som är nära sina tjänare och liknande. Allah azza wa jalla har nämnt de här två namnen flera gånger i Koranen. Man har tagit Allah azza wa jalla säger Amittakhadu min dunihi awliya fallahu huwa al-wali wa huwa yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eller ta de beskyddare vid sidan utav Allah, för Allah är beskyddaren och al-Wali, och det är han som återupplivar de döda, och han är kapabel och har makt över allt. Och en annan vers så säger Allah azza wa jall: "Wa atasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir." Håll fast vid Allah. Han är eran beskyddare. Han är den bästa utav beskyddarna och den bästa utav de som ger seger. Och att Allah azza wa jall är wali till tjänarna delas upp i två stycken kategorier. Hans wilaya till tjänarna delas upp i två stycken kategorier. Dels det som är generellt för hela mänskligheten. Att Allah är wali till dem, vilket har ungefär samma betydelse som att Allah azza wa jall är herren till alla. Samma som alltså att Allah azza wa jall är rabb. Och det här är att Allah azza wa jall äger hela skapelsen och att alla är underkastade till honom och att det är han som styr allting och bestämmer vad han vill. Och det här har kommit i Koranen vissa gånger, att det nämns att även Allah azza wa jall är wali och maula till de icke-troende som har kommit i Koranen. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukma huwa asrul hasibin. Sen kommer de tillbaka, det vill säga de icke-troende, till Allah som är deras sanna maula, deras sanna övervakare eller beskyddare eller den som styr dem, och till honom tillkommer alla bestämmelser. Så det betyder alltså att Allah är den som kommer bestämma över dem och det är han som är deras herre. Men det som oftast kommer i Koranen när namnet wali eller maula nämns är att Allah är wali till de troende och att han är beskyddaren till de troende och det är han som är nära till dem och så vidare. Och betydelsen av det är att det är han som tar dem ut från mörker till ljuset. Och att det är han som tar dem in till att de blir troende och tar dem bort från att vara otroende och tar dem bort från innovationer och liknande. Så som Allah azza wa jalla har sagt i Koranen. Spelar du in? Du spelar in samtidigt? Okay. Nej, så snart kommer till Koranen. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Allah är beskyddare för de troende. Han tar dem ut från mörkret till ljuset. Och de otroendes, deras beskyddare är att tagut, det vill säga det som dyrkas vid Allahs sida. Och de tar ut dem från ljuset till mörkret. Så i och med att Allah alltså är wali till de troende, så betyder det att han, det är han som för dem in till att bli troende och vägleder dem till det som är korrekt. Och det tyder också på att det är Allah subhanahu wa ta'ala som förlåter deras synder. Eftersom han är deras wali, så är det han som förlåter deras synder. Så då kommer att Musa alayhis salam sa: "Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin." Du är vår wali, vår beskyddare, så förlåt oss. Så han åkallade Allah subhanahu wa ta'ala med det här namnet för att bli förlåten. Så förlåt oss och var barmhärtig mot oss, och du är den bästa som förlåter synder. Och det betyder också att Allah subhanahu wa ta'ala som ger seger och stöd till sina troende tjänare. När han är deras wali, så tyder det på att han är den segrande, den som ger seger och stöd. Och bland det som tyder på det, de bevisen som tyder på det, i versen i slutet av surat al-Baqarah, så säger man vad? Anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Du är våran maula, du är våran beskyddare, så ge oss seger över de otrogna människorna. Och också den kända berättelsen som finns i vid Uhud, där Abu Sufyan radiyallahu an, som på den tiden var icke-muslim och krigade mot muslimerna, han sa till muslimerna när kriget var slut: "Lana al-Uzza wa la Uzza lakum." Vi har Uzza, den här guden som de dyrkar, och ni har ingen Uzza. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam till sahabas att besvara: "Allahu maulana wa la maula lakum." Allah är våra maula och den som beskyddar och ger oss seger och ger oss framgång, och ni har ingen som gör det. Bland de sakerna som också inkluderar att Allah azza wa jalla är wali och maula till sina troende tjänare är att det är han som låter dem stiga in i paradiset och tar dem bort från att komma till helvetet. Som det har kommit i versen: "Lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun." De får daru salam, de fridfulla boningen som de kan bo i hos sin herre, och han är deras wali. Det vill säga att de får komma till paradiset för att han är deras wali och förde dem in till paradiset. Och på samma sätt som Allah azza wa jalla är wali till sina tjänare, så är en tjänare också wali till Allah. Och när en tjänare är wali till Allah, så betyder det att han är någon som står Allah nära och en av hans älskade tjänare. Och det här är en väldigt hög status som man kan nå. Att man får komma Allah subhanahu wa ta'ala nära. Och Allah har beskrivit i Koranen vägen till att kunna bli en wali till Allah. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har förklarat det ytterligare i sin sunna. Så som Allah azza wa jalla säger i Koranen: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Sannoliken så Allahs awliya, hans nära tjänare, de ska inte frukta och de ska inte heller vara ledsna. Det är de som är troende och gudsfruktiga. Så för att vara en wali och för att vara någon som står nära Allah och vara någon som är älskad hos Allah subhanahu wa ta'ala, så måste man ha stark tro och man måste vara gudsfruktig genom att man lyder det Allah har beordrat en med och håller sig borta från det han har förbjudit. Profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivit en väldigt vacker hadith, som en hadith qudsi, det vill säga att han berättar från någonting som Allah har sagt om sättet att bli en wali och belöningen för att bli en wali och faran att gå emot Allahs awliya. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah har sagt: "Men ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن." Att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: den som visar fiendeskap mot någon av mina awliya, någon av mina nära tjänare och trogna, så kommer jag att starta krig mot honom. Och en tjänare kommer inte närmare mig med någonting mer älskvärt hos mig än det som är obligatoriskt. De obligatoriska handlingarna, som de fem dagliga bönerna och att man ska fasta under Ramadan och att man ska göra hajj och så vidare. Och min tjänare kommer bara närmare och närmare mig genom att göra frivilliga handlingar. Så det viktigaste man måste göra är vad? Obligatoriska handlingar. När man har gjort obligatoriska så kommer man bara närmare och närmare Allah genom att göra frivilliga handlingar. Så utöver att man ber de fem obligatoriska bönerna så ber man också sunna bönerna. Utöver att man fastar under Ramadan så fastar man utöver det. Utöver att man ger zakat 2,5% av ens pengar så ger man över sadaqa utöver det. Utöver att man gör hajj en gång så gör man hajj flera gånger och så vidare. Så ju mer frivilliga handlingar man gör, desto närmare kommer man Allah. Tills man når en grad att Allah azza wa jalla älskar en, så som det har kommit i hadithen. Att ju mer frivilliga handlingar man gör så kommer man till en nivå att Allah azza wa jalla älskar en. Och när Allah älskar sin tjänare så säger Allah i hadithen att han kommer vara hans hörsel han hör med och syn han ser med och hand han slår med och fot han går med. Och om han frågar mig så ger honom, så besvarar jag hans dua, och om han söker skydd hos mig så skyddar jag honom. Betydelsen av det här är att Allah azza wa jalla ger framgång till tjänaren. Att bara höra det som är gott och inte höra det som är ont. Det vill säga att han bara hör goda saker och han lyssnar inte på saker och ting som är dåligt. Och där kan man bara få om man får framgång från Allah. Och man ser endast det som är halal att se på. Man ser inte på det som är haram. Och man använder bara sin hand med att slå fisabilillah eller liknande. Man gör inte, man slår inte någon som inte får slås. Och man går inte någonstans som man inte får gå. Allah, alltså det är en framgång i alla ens handlingar som man gör. Och det här är någonting, en status som man uppnår när man har gjort sina obligatoriska handlingar och kämpar väldigt hårt med att göra de frivilliga. Och om man frågar Allah när man har nått den här statusen att bli en av Allahs awliya, då besvarar han ens dua direkt. Att när Allah han frågar mig så besvarar jag hans dua. Och när han söker skydd hos mig så ger jag honom skydd. Så det är en otroligt hög status att kunna bli en av Allahs och dess awliya. Och det är någonting som vi verkligen ska kämpa med i vårt liv. Med att man kämpar med att man verkligen håller fast så gott man bara kan vid alla obligatoriska handlingar. Och sen utöver det så kämpar man med att göra frivilliga handlingar tills man kan nå den här statusen. Och inte bara det, att när man har nått den här statusen så har Allah azza wa jalla lovat att den som visar fiendskap mot den och beter sig dåligt mot den, så kommer Allah azza wa jalla starta krig mot den här. Det vill säga att han kommer att dra på sig alla former av skada som man kan få. Så det är en väldigt hög status att kunna nå upp till det här. Imam Shafi ifrågades om den här hadithen så sa han, om det inte är ulema, de lärda som är Allahs awliya, så vet jag inte vilka de är. Vilket tyder på att det är extremt farligt att tala illa om ulema. Att tala illa om ulema är inte som att tala illa om andra. För ulema är de som har kunskap och det är de som handlar i enlighet med sin kunskap och kallar till den. Så att tala om dem är värre än att tala om andra muslimer. Och det är farligt att tala om muslimer i sig. Och det tyder också på hur farligt det är generellt att visa fiendeskap mot någon utav Allah azza wa jalla troende tjänare. Man ska vara försiktig att baktala någon. Man ska vara försiktig att ha avundsjuka för någon eller att sprida skvaller om någon eller liknande. För att det kan just då bli att man kan nå till den här grejen att Allah azza wa jalla startar krig mot det som har kommit i den här hadithen. Så det här är ett av de stora målen vi ska ha i våra liv, att vi ska just kunna bli en av Allah azza wa jallas awliya. Och de största utav och bästa utav awliya är självklart profeterna. Och sen deras efterföljare. Man kan aldrig bli en wali till Allah subhanahu wa ta'ala förutom om man följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och den som tror att det finns en annan väg till att kunna bli en wali än att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har totalt missförstått vad wali är. Och det är många muslimer tyvärr som gör det. De tror att en person, när han har gjort vissa handlingar, så behöver han inte längre göra obligatoriska saker och han kan göra förbjudna saker. Och de tror att det här är en wali. Att han inte längre hålls till ansvar för sina handlingar. Det betyder att han inte följer profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och det här, då är han inte längre en wali. För Allah azza wa jalla har sagt: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Säg, om ni verkligen älskar Allah, så följ mig, så kommer Allah att älska er. Det vill säga att om man följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, så kommer man uppnå Allah subhanahu wa ta'ala kärlek. Vilket i sin tur gör att man blir en wali. För en wali är den som står nära Allah och är älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är betydelsen utav namnen al-wali och al-mawla. De andra namnen jag tänkte ta upp i lektionen är fyra namn som har nämnts tillsammans i en och samma vers. Och det är al-awwal, al-akhir, al-zahir och al-batin. Det nämns i början av surat al-hadid. Att Allah azza wa jalla säger: Huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin. Förklaringen av dessa namn har kommit i profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Då profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay wa anta al-batin falaysa dunaka shay. Och Allah, du är det första och det finns ingenting innan dig. Och du är den sista och det finns ingenting efter dig. Och du är den högsta och det finns ingenting över dig. Och du är al-batin, den som är nära, och det finns ingenting som är närmare än dig. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala omfattar hela sin skapelse i tid och plats. Och Allah subhanahu wa ta'ala har alltid existerat. Och ingenting existerade innan honom. För att han alltid har existerat. Och kommer alltid att existera, och ingenting existerar efter honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala är den högsta, den som är över sin skapelse. Och det finns ingenting som är över honom. Och han är al-batin, den som är nära sin skapelse. Och känner till allting som sker in i skapelsen. Och har kunskap om allting och allting som alla gör. Så samtidigt som Allah är över sin skapelse med sin essens, så är han nära sin skapelse på så sätt att han känner till allting som sker. Och vet allting som sker. Och ingenting räknas som en hemlighet för honom, utan allting är uppenbart. Och när en muslim känner till betydelsen av dessa fyra namn, så, och vilken perfektion det tyder på, så är det obligatoriskt att man handlar i enlighet med dess betydelse. För när man vet att Allah subhanahu wa ta'ala är al-awwal, den första, då vet man att allting gott och allting som existerar kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och man vet att det är bara han man ska vända sig till. Och det är han man ska fästa sitt hjärta vid. Därför att alla de sakerna som andra fäster sina hjärtan vid, de världsliga sakerna som finns, de har en gång inte existerat. Och de existerade bara för att Allah lät dem existera. På samma sätt är Allah azza wa jalla al-akhir, den som alltid kommer att existera. Till skillnad från hela skapelsen som en gång i tiden kommer att upphöra och försvinna. Och enda anledningen att de finns kvar är för att Allah låter dem vara kvar. Så det tyder på att man verkligen ska sätta sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska inte fästa sitt hjärta vid någonting utav skapelsen. Utan fästa sitt hjärta vid Allah subhanahu wa ta'ala, som är det första som alltid har funnits och det sista som alltid kommer att finnas. Och genom kunskapen man vet att Allah azza wa jalla är Allah, den som är över sin skapelse, så vänder man sitt hjärta ovanifrån. Man vänder sitt hjärta till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte som de som tror att Allah är överallt eller existerar överallt som panteister. Utan som vänder sitt hjärta åt alla håll och kanter. Utan man vänder sitt hjärta uppåt, upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och genom kunskap att man vet att Allah är al-batin, den som är nära. Så korrigerar man sin själ. För att man vet att Allah vet allting man gör. Och vet om det som finns i ens hjärta. Och vet om vad man säger och vet om vad man gör. Så genom kunskapen om de här fyra namnen så korrigerar tjänaren och muslimen sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. För man verkligen känner till och praktiserar dessa namn och vet att Allah azzurra är al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, så kommer man att korrigera sig själv. Och det är också någonting som får en muslim att kunna bli av med tvivel. För som ni känner till kanske, vissa icke-muslimer eller ateister, vad de brukar säga om man säger att Allah är den som har skapat allting. Så säger de, men vem är det som skapade Gud? Det här är någonting som vissa ateister brukar säga. Och genom att man känner till att Allah är al-awwal, som alltid existerat, så förstår man att den här frågan inte går att ställas överhuvudtaget. För att fråga hur någonting har blivit skapat kräver att det har blivit skapat, att det har existerat efter att det inte existerade. Till skillnad från Allah som alltid har existerat. Så man kan inte ställa en sån här fråga om den som alltid har existerat. Och därför har det kommit att Abu Zamil, Simak ibn Walid frågade ibn Abbas och sa att han fick tvivel i sitt hjärta. Så sa han till honom, om du vill bli av med ditt tvivel så läs den här versen. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. För den här versen, om man verkligen förstår dess innebörd, dessa fyra namn, så blir man av med dessa tvivel. Två andra namn jag tänkte ta upp idag är namnen Al-Hakim och Al-Hakam. Namnet Al-Hakim har nämnts i Koranen ungefär 100 gånger. 100 gånger när man läser Koranen från början till slut så hittar man namnet Al-Hakim. Allah azza wa jalla säger, wa huwa al-hakim al-khabir, wa huwa azizun hakim. Flera gånger så nämns namnet Al-Hakim. Och de här två namnen tyder på att Allah subhanahu wa ta'ala är den som gör perfekta bestämmelser och att han har en perfekt visdom i allting han gör. Det tyder alltså på två saker. Dels på Allahs bestämmelser och dels på Allahs subhanahu wa ta'alas visdom. Och bekräftandet av att Allahs subhanahu wa ta'alas bestämmelser är perfekta tyder på att Allah azza wa jalla är den som bestämmer och styr allting mellan sina tjänare i enlighet med hans kunskap och visdom. Och det går inte att motsätta sig Allahs bestämmelse. När Allah bestämmer att någonting ska vara i skapelsen, han bestämmer att det här ska skapas, eller att den här personen ska få barn, eller den här inte ska få barn, eller att det här katastrofen ska ske, eller det här kriget ska ske, så går det inte att stoppa Allahs bestämmelse. För Allahs bestämmelse går igenom och ingenting kan stoppa dem. Allah azza wa jalla säger, Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah bestämmer och det finns ingenting som kan hindra hans beslut. Så när Allah beslutar någonting och bestämmer någonting så är det det som sker och det går inte att stoppa. Och det inkluderar också att när man bekräftar Allah subhanahu wa ta'alas perfekta bestämmelser så bekräftar man även Allahs och dess andra namn och attribut. Därför att den som är perfekt i sitt bestämmande och sina domslut är den som hör och ser och vet och har kunskap och talar och har en vilja och andra utav Allahs och dess namn och attribut. Så genom att man bekräftar att Allah är domaren och den som bestämmer och den som beslutar, så bekräftar man även fler utav Allahs och dess andra namn och attribut. Och när man vet att det är Allah subhanahu wa ta'ala som har rätt att stifta lagar och det är Allah subhanahu wa ta'ala som beordrar oss vad vi ska styra i enlighet med, så förstår vi att vi som muslimer måste hålla oss fast vid att styra vid Allah subhanahu wa ta'alas lagar. Och det är inte tillåtet för en muslim, om man styr ett land eller om man är domare eller liknande, att man får styra med annat än vad Allah har uppenbarat. Utan man måste hålla sig som ledare i ett land eller som domare i en domstol att styra i enlighet med Allah subhanahu wa ta'alas lagar. Allah azza wa jalla har sagt, wa makhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah. Och vad ni än har skilt er åt gällande, så kommer bestämmelsen tillbaka till Allah och det är Allah som bestämmer. Och i sig att styra med annat än vad Allah har uppenbarat, det vill säga att om man är ledare för ett land och väljer att inte styra med sharia, eller man är domare i en domstol och inte väljer att styra med sharia, delas upp i två kategorier. Antingen så kan det vara stor otro eller liten otro. Det kan vara att en person gör det och han går ut ur islam genom att styra med annat av Allah uppenbarat. Och ibland kan det vara så att han inte gör det. Han går ut ur islam om han säger att det är tillåtet för honom att styra med annat av Allah uppenbarat. Eller att det är bättre att styra med andra lagar, med engelska eller franska eller amerikanska lagar och så vidare. Eller att han säger att den här tiden, det passar inte att man ska styra med sharia. Det är inte till, det är vår tid, det är en ny tid och vi ska vara moderna, vi ska inte styra med sharia. Att säga en sån här sak eller att anse en sån här sak räknas som en stor form utav kufur. Men att inte anse det och att anse att sharia är det bästa att styra i enlighet med, men på grund av en svaghet, om man tar mutor eller att man är svag för någonting, man är rädd eller liknande, så styr man med annat av Allah uppenbarat, så räknas det som en mindre form av otro, det tar inte personen ut ur islam. Och den här förklaringen har kommit från sahabas och de tidigare lärda. För att Allah har sagt om en lem yahkum manzal Allah fa ulaika humul kafirun, att de som inte styr enligt med vad Allah uppenbarat, de är sannoliken från de otroende. Och Abdullah ibn Abbas, som var den stora kända mufassir som gjorde tafsir på Koranen från profeten sallallahu alaihi wasallam och följeslagare, sa att den här formen av otro är en mindre form av otro. Det vill säga att om man bara styr i sig att styra med annat av Allah uppenbarat, det räknas inte som en stor otro. Men om man gör det samtidigt som man säger att det är tillåtet eller liknande, så är det en stor form av otro. Så hur som helst, det är väldigt farligt att styra med annat än vad Allah har uppenbarat. Och om man är ledare för ett land eller man är domare eller liknande, så ska man styra enligt med Allahs panna och talas lagar. För att det är han som har el-hakim och el-hakam. Och det är han som har rätt att stifta lagar och bestämma för oss hur vi ska styra. Och det största man kan styra i enlighet med när man styr med Allahs lagar är att se till att folk endast dyrkar Allah. Så det har kommit från Yusuf alaihissalam att han sa: Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyya. Att bestämmelsen tillkommer endast Allah. Han har beordrat er att inte dyrka någon annan än Allah. Så det första han nämner när han nämner att bestämmelsen tillkommer Allah, att man bara ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är ett missförstånd som vissa personer som tillskrivs i olika islamiska grupper har missförstått. Att de tror att det viktigaste när man ska styra med sharia är att man ska styra enligt med straffrätten som finns i sharia, hudud. De glömmer bort att det viktigaste man ska se till är att endast Allah subhanahu wa ta'ala ska dyrkas. Man ska inte tillåta att det ska finnas i ett land andra, att det ska finnas gravar som dyrkas med Allah subhanahu wa ta'ala sida, eller att det ska finnas träd som man söker tabarrok och välsignelser ifrån, eller att det ska finnas sihr, svart magi eller liknande. Det här är det viktigaste som man ska ta bort om man ska styra med sharia. Och inte straffrätt. Straffrätt är viktigt i sig, men det finns någonting som är viktigare, och det är att endast Allah subhanahu wa ta'ala ska dyrkas. Och Al-Hakim, som jag nämnde, det har nämnts ungefär 100 gånger i Koranen. Och namnet Al-Hakam har endast nämnts i sunnan i en hadith. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, det kom en man till honom som hette Hani ibn Yazid al-Harithi. Och hans kunja var Abu al-Hakam. Och detta kallades han för att han brukade styra och bestämma mellan sitt folk och alla blev nöjda med vad han sa. Så de kallade honom för Abu al-Hakam. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom att han skulle byta det här namnet, därför att Allah azza wa jalla namn är al-Hakam, så det inte passar att man ska heta Abu al-Hakam. Så han bytte hans namn istället, hans kunja istället, till Abu Shuraih. Så det tyder på att ett av Allah azza wa jalla namn är al-Hakam. Vi nämnde också att al-Hakim tyder på två stycken saker, att det är endast Allah azza wa jalla, att det är Allah azza wa jalla som bestämmer och styr. Och vi nämnde också att Allah azza wa jalla har sin perfekta visdom i sin skapelse när han skapar och i sina beslut och bestämmelser. Så allting som skapas i skapelsen sker i enlighet med en visdom. Så när Allah azza wa jalla skapar någonting, så skapar han det med en visdom. När Allah azza wa jalla såg till att solen skulle ha ett sånt avstånd till jorden som det har, så gjorde han det med en visdom. För att om det skulle ha en längre avstånd från jorden, så skulle det bli så kallt som man inte skulle kunna leva på jorden. Skulle det vara närmare, så skulle det bli så varmt som man inte skulle kunna leva, och all is skulle smälta, vilket skulle leda till att hela jorden skulle bli översvämmad av vatten. Så Allah subhanahu wa ta'ala, när han skapade solen, så skapade den på ett sånt sätt att den hade det avståndet som var perfekt från solen, från jorden. Och när han skapade månen, så skapade den på ett sånt sätt så att den var ett perfekt avstånd från jorden, vilket har goda effekter på jorden, som de personer som känner till astronomi och så känner till. Och när Allah alltså skapade den luft som vi andas, så såg han till att det skulle vara en viss mängd syre och en viss mängd koldioxid och en viss mängd väte och så vidare. Allah alltså har delat upp och fördelat luftens innehåll och gaser i enlighet med en visdom. Och det är just det som är perfekt för oss. Och Allah alltså har perfekterat sin skapelse. Och när han skapade människokroppen, så skapade han njurar som renar kroppens system och skapade ett hjärta som pumpar ut blodet som för med sig syre och allting. Om man bara reflekterar över Allahs panna och Allahs skapelse, så ser man hur perfekt den är. Hur Allah har skapat allting med en visdom. Och det går tillbaka till Allahs namn, Al-Hakim. Allahs panna och Allah har också visdom i alla sina bestämmelser. Så det finns ingenting i islam som är obligatoriskt att göra eller påbjudet att göra eller föreskrivet att göra, förutom att det finns en visdom bakom att man ska göra det. Det finns ingenting som är förbjudet, vare sig det är haram eller makruh, förutom att det finns en visdom bakom det. Så det finns aldrig någonting i sharian eller i islam som det är bara beslutat bara för att det är så, utan någon anledning. Det finns alltid en anledning och alltid en visdom bakom allting. Vissa saker kanske vi känner till och vissa saker känner vi inte till. Men det finns alltid visdomar. Och ibland är visdomarna så bara stora att det är över vad vi kan begripa med våra egna intellekt. Om man bara tar exempel på det som förstör ett samhälle som Sverige. Först och främst självklart kufur och kyrk. Men även det som förstör samhället i sig, hur människorna lever. Som alkohol och droger och ränta, hur rika människor utnyttjar fattiga. Och den rasismen som förekommer i samhället. Och andra saker. Alla de här sakerna har islam förbjudit. Så människor hade hållit sig borta från de här sakerna, så hade samhället rättats till. För det finns en visdom bakom allting Allah Azzurra har beslutat. Och även det Allah Azzurra har beordrat oss med, att man ska vara god mot sina föräldrar och hålla släktbanden och ta hand om sina grannar och vara god mot andra människor och så vidare. Och människorna i samhället hade hållit fast för de här sakerna, så hade samhället korrigerats direkt. Och problemet är att människorna inte gör det. Men hade man hållit sig fast vid de här sakerna, de visdomarna som det finns i det, så hade samhällena korrigerats. Och bland Allahs namn är Al-Mu'min As-Sadiq. Al-Mu'min As-Sadiq. Namnet Al-Mu'min har nämnts i en vers i slutet av surat Al-Hashr. Allahs nämner flera av sina namn och sen säger att han är Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Att han är Al-Mu'min. Och Al-Mu'min tyder på flera olika saker. De som var med på de första lektionerna som jag hade nämnde jag att vissa utav Allahs namn tyder på flera olika attribut. Och Mu'min är en utav dessa namn. Namnet Mu'min tyder på flera olika attribut. Sheikh Abdurrazzaq, som har skrivit den här boken, nämnde 7 stycken punkter eller 7 stycken saker som det här namnet tyder på. Al-Mu'min, det första det tyder på är att Allah subhanahu wa ta'ala är den som bevittnar för sig själv att han är den ende. Den ende som är skaparen och den ende som har rätt att dyrkas och den ende som har perfekta namn och attribut. Allah azzurra är den som bevittnar om det här för sig själv. Det andra det tyder på är att Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar vittnesmålet hos alla de som bevittnar om monoteism. Att alla som vittnar, alla de troende som vittnar om att Allah subhanahu wa ta'ala är den ende, så bekräftar Allah subhanahu wa ta'ala deras vittnesmål. Och det tredje är att Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar det hans sändebud kommer med genom att han stödjer dem med klara och tydliga tecken och bevis, likt de underverken de har kommit med. Så alla de underverken som de troende, som profeterna kom med, som våran profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, till exempel, han kom med otroligt många underverk och otroligt många olika tecken och klara bevis. Och allt det här går tillbaka till att Allah azzurrajal är Al-Mu'min, som såg till att allting det han kom med skulle bekräftas med bevis. Att hans budskap bekräftas med bevis och underverk. Det går tillbaka till Allah azzurrajals namn, Al-Mu'min. Den fjärde saken som det tyder på är att Allah azzurrajal fullborda det han har lovat sina troende tjänare med att de ska få seger och bli etablerade. Allah azzurra har lovat de troende att om de tror och gör goda handlingar och inte dyrkar någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, att han ska låta dem bli etablerade på jorden. De ska kunna styra sina egna länder och att de ska inte känna av fruktan och liknande. Och det här har Allah Azzurrel lovat. Och om muslimerna lever upp till det här löftet, så kommer Allah Azzurrel hålla det han lovar. Och att Allah Azzurrel håller det han lovar med det här, och att muslimerna får det han har lovat dem med, går tillbaka till Allah Azzurrels namn, Al-Mu'min. En annan sak som dessa namn tyder på är att Allah subhanahu wa ta'ala ger säkerhet till de troende gudsfruktiga tjänarna från att de ska straffas. Namnet mu'min kan också betyda den som ger säkerhet. Så Allah är den som ger säkerhet till den personen som tror och är gudsfruktig och håller fast vid Allah subhanahu wa ta'alas rep och hans religion, att han inte kommer att straffas. Och i och med att man inte straffas, det går tillbaka till att Allah azzurrel är al-mu'min. En annan sak som det här namnet tyder på är att Allah azzurrel håller sitt löfte till de troende att de ska få träda in i paradiset. Allah har lovat dem som är troende och gör goda handlingar att de ska komma till paradiset. Och att Allah azzurrel håller sitt löfte om det här, går tillbaka till hans namn al-mu'min. Och att Allah azzurrel är den mu'min som bekräftar det han har lovat. Och den sjunde och sista punkten som detta namn tyder på är att Allah azzurrel är den som ger säkerhet och skyddar människor från rädsla. Som har kommit i surat Quraysh, som alla säkert memorerat. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Att den som ger dem mat från att de har varit hungriga och skyddar dem från rädsla. Och i och med att Allah azzurrel skyddar någon från rädsla, skydda människor från att de ska skrämmas eller vara rädda. Det här går tillbaka till Allah Azzurrels namn, al-mu'min. Så den personen som känner sig rädd och känner sig skrämd ska vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala med det här namnet och åkalla honom och be honom att skydda en från det som skrämmer en och det som gör en rädd. För att Allah Azzurrel är al-mu'min och har lovat att skydda sina tjänare som känner sig rädda. Sen det andra namnet som vi nämnde också, det var As-Sadiq, som har liknande betydelse. Och det här namnet har bekräftats i surat Al-An'am, vers 146. Att Allah azzurrel säger, wa inna la sadiqun. Och sannoliken är vi sadiqun. Och det betyder att Allah azzurrel är sanningsenlig och håller det han har lovat. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har sagt att det är ingen tvekan om att Allah subhanahu wa ta'ala har lovat att belöna de som lyder honom. Och att han har lovat att besvara den dua som de när man åkallar honom. Och det är för att Allah subhanahu wa ta'ala är den sanningsenliga som aldrig bryter det han har lovat. Så att Allah subhanahu wa ta'ala ger belöning till de som lyder honom. Och han besvarar dua till de som åkallar honom. Går tillbaka till att han är den sanningsenliga, och när han har sagt någonting och lovat någonting så håller han det han har lovat för oss. Och bland resultaten av att tro på det här namnet och att Allah azzurrel är sadiq är att man inte ska känna fruktan att Allah azzurrel inte ska ge en ens rätt om man gör goda handlingar. Om man gör handlingen på det sättet som Allah har beordrat den med uppriktighet och följer profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, så kommer man att få sin belöning. För Allah har lovat det och Allah azzurrel håller det han lovar. Det här var de namnen. Jag har andra namn jag skulle kunna gå igenom också. Men eftersom det är ramadan och folk är trötta. Och man märker att folk verkar vilja ta en liten qailula. Så avslutar vi nu för dagen. Och vi fortsätter nästa vecka vid Nilay Ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.